Hej och välkomna till 1, 2, 3, 4
plus
ett plus avsnitt till direkt ifrån våran roadtrip. Vi sitter i bilen här på väg mot Göteborg.
Ja, och det är Lars Berger och
Torbjörn Jackson.
Yes. Vi börjar närma oss Göteborg här nu, men eftersom vi är såna superpoddare som vi är så
det är bra att du utnämner dig själv till superpoddare.
Absolut, ja. Och då handlar det inte om kvalitet utan det handlar om kvantitet.
Vi vill ut med så mycket som möjligt.
Absolut. Så då tänker vi att vi ska göra ett litet plusavsnitt till som kommer att heta Tabbe snackar Beatles.
Ja, vem är den där Tabbe då? Vem är Tabbe?
Tabbe, ja precis. Det är det ni kommer få reda på här nu strax.
Ja.
För att...
Ja.
Ja, precis. Torbjörn är ju en otrolig Beatles-fantast. Det vet vi vid det här laget. Ja. Och han har fått blomma ut i podden med mycket Beatles-anekdoter och fakta under
och
det senaste
har ju,
året.
Du har ju bejakat här. Du tycker att vi ska prata mer Beatles.
Det är jag som pushar.
Ja, precis. Jag har ju tänkt att nej, men det är inte bara var Beatles. Alltså, för många som känner mig tänker att ja, Tabbe han lyssnar bara på Beatles. Mm. Men så är ju inte fallet. Jag älskar Beatles och Beatles är mitt DNA. Det är katalysatorn kan man säga till hela mitt musiklyssnande.
Ja.
Det var där det började. Men jag är ju verkligen bred och älskar väldigt mycket musik. Jag ska inte använda det begreppet allätare.
Nej, gör inte det.
Nej, det låter
vi gillar inte det begreppet.
Nej, det gillar vi inte. Men ja, men Beatles, visst är det härligt att prata Beatles. Ja. Det är ju kul att du vill prata Beatles med mig då.
Ja, för jag är i min learning phase när det gäller Beatles. Beatles har alltid varit närvarande, men aldrig att det har varit något som jag har djupdykt i. Jag har alltid gillat det jag har hört. Men nu, det är först nu på senare år som jag verkligen har börjat att gräva och lyssna och vill veta allt.
Mm.
Vilket känns som en omöjlig uppgift. Men
it takes a lifetime.
Icke desto mindre så kommer jag göra ett försök.
Ja, det är bra.
Ja. Så att, men vad vi tänker göra nu det är helt enkelt att vi kommer att tabba lite frågor om Beatles.
Oj då.
Och få lite info. Jag börjar direkt.
Ja, det är väl inget att hålla på.
Du har ju tidigare i podden pratat om din första kontakt med Beatles. Och det var plattan Rubber Soul.
Ja.
Som du hittade hemma hos föräldrarna.
Ja.
Ja, och det var det liksom där du fastnade.
Ja, och det gäller ju både musiken och omslaget som verkligen golvade mig när jag såg det.
Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Omslag, asfräckt. Ja. Men efter Rubber Soul då, hur liksom gick det vid? För hur gammal var du då?
Jag var cirka 7-8 år.
Oj, det var tidigt.
Ja, det var tidigt. Det var ju så att jag hade ju upptäckt Beatles innan John Lennon blev mördad. För jag kommer ihåg det här när han blev mördad 1980.
Ja, just det.
Och jag och min mor var förtvivlade och grät ihop. Jag minns det där.
För din mamma är väl lika stor Beatles-fantast?
Ja, men hon var ju det. Hon växte upp på 60-talet och hade ju några skivor som jag fick ärva och sådär. Och singlar och sådär. Bland annat Rubber Soul då. Men hon var ju inte på den nivån kanske som där jag är.
Nej.
Hon tycker om musiken och nostalgin med det så. Men inte, hon har ju inte aldrig varit någon sån Beatles-nörd.
Nej.
Men, ja, men,
men hur gick det vidare sen om man säger så? Från Rubber Soul? Och...
ja, precis. Från Rubber Soul så... Det var så här att jag hade faktiskt... Vi var några kompisar där i skolan som, jag vet inte riktigt hur det gick till, men som också lyssnade på Beatles. Och vi, jag minns att vi stod i källaren hemma hos en kompis och mimade till Beatles med, vi hade tennisrack och
så som många gjorde till Kiss.
Ja, precis, det gjorde vi till Beatles. Och det kanske var lite unikt för att det var...
Vem var du då?
Jag var ju alltid John.
Alltid John?
Alltid John. Mm-hmm. Och sen så var det ju så att ja, det hade ju kommit VHS och video och lite sådär. Man kunde spela in. Väldigt få utav oss hade den tekniken hemma. Men det var en utav kompisarna som hade en Betamax.
Oj, oj, oj.
Eller nej, det var en Video 2000 var det.
Oj, det var ju ännu mer obskyrt.
Ja,
för det var ju tre system i början där. Ja. Det var ju VHS, Betamax och Video 2000. Och VHS var ju den som ansågs vara bottenskrapet.
Ja, men Video 2000 var väldigt fin. Den kunde man spela in på båda sidor av,
exakt,
av bandet. Och ja. Sådär.
Men den försvann ganska fort. Sen var det liksom kamp mellan Beta och VHS.
Ja, precis.
Beta då som var Sony-baserad. Och var egentligen bättre kvalitet.
Ja.
Ja. Men VHS lyckades.
Men grejen är att min kära kompis Mikael då, han hade en Video 2000 hemma. Och han hade spelat in, för det gick efter John Lennons död och sådär, så gick det en del program på tvn. Och bland annat så hade han lyckats spela in filmen Help.
Ja.
Och det var ju många tillfällen som vi satt hemma hos honom och kompisarna och tittade på den här filmen Help. Och jag tyckte det var så fascinerande att få se bitlarna. Där stod de och spelade och sen så var de i sin vardag och var lite tokiga och sådär.
Det var som de var.
Som de var, ja, precis. Kruxet var bara att han hade råkat, eller om det var han eller om det var någon annan i familjen som hade råkat spela över första halvan, nej, av filmen. Så det här andra halvan av filmen vet jag inte hur många gånger jag har sett. Vi bara såg andra halvan hela tiden. Så det var en jättehäftig upplevelse sen när man fick se hur börjar det här egentligen.
Ja. Vad tycker du om man jämför Hard Day's Night och Help? Vilken film är bäst?
Alltså, för mig är det ju Help, för att av nostalgiska skäl. Just det där att vi hade så mycket med den att göra. Ja. Och tittade på den. Men Hard Day's Night är ju kanske lite bättre egentligen. Mm. Help är ganska fånig egentligen, om man ska se det rent konkret. Här framme har vi opalen nu.
Oj, 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 nu börjar det närma oss här.
Men, ja, så, och jag blev väldigt förtjust i just låten Help. Och ville ha den. Och jag minns att min mormor köpte till mig just den röda skivan.
Aha.
Samlingsskivan.
Aha.
Jag var så glad att jag fick Help.
Mm.
Så där någonstans, även Let It Be fick jag utav henne, minns jag. Så det är mina första, Rubber Soul och så den röda plattan. Och sen Let It Be.
Hur kände du med Let It Be då?
Det var ju något helt annat.
Ja.
Då tänkte man, vad hände här? Det här känner man inte igen ifrån det glättiga...
Du gjorde ett jättestort hopp från tidiga till sena bit.
Men jag älskade allt.
Mm.
Nu ska vi se här, undrar om man kan ställa mig här så länge, bara tillfälligt, och så kan man flytta sen. Jag testar.
Och här är ju väldigt...
Där kan man inte åka in, för det var enkelriktat.
Ja.
Ja. Eller där, här kanske. Här kan man stå.
Ja, vad är det för ställe då?
Ja, nej, men så det var väl kanske min... Här var också enkelriktat.
Ja, det var det.
Du filmat
det. Torbjörn kör bara mot enkelriktat i Göteborg, jag tycker han är rolig. Han är som Hendrix, han är helt vild.
Ja, man får ju... Hendrix slår sönder hotellrum. Jag kör mot enkelriktat.
Ja, det finns olika varianter av... det finns olika rebels här i världen. Okej, okay, vi parkerar här lite så ska vi se. Okej, okay, vad sa du nu igen? Ja, det var din liksom fortsättning på på din Beatlesresa.
Ja,
kan man säga.
Och sen var jag som en svamp. Jag ville liksom bara ha allting. Jag minns ju, jag upplevde ju aldrig Beatles själv under 60-talet. Riktigt så gammal är jag inte.
Nej.
Men jag minns, de har ju ändå, jag menar jag upptäckte dem när jag var 7-8 år. Så att de har ju, jag har ju växt upp med dem ändå.
Mm.
Och köpt på mig skivor i den takt man har kunnat. När man var yngre så hade man ju inte råd på samma sätt och sådär. Men jag minns ju, Paul McCartney släppte Tug of War 82. Jag stod och väntade på att den skulle komma. Och jag läste Beatles-nytt. Nu är jag ju med i styrelsen i Beatles Information Center som släpper Beatles-nytt då. Men,
svindlande resa.
Ja, redan då så blev jag ju medlem och fick den där medlemstidningen och läste, och man fick kunna beställa skivor från nätet. Eller inte från nätet, eller så. Det fanns inte då. Men ja, postorder.
Mm. Ginza kanske?
Ja, upptäckte jag senare sen. Men, ja.
Ja, härligt. Vi kommer att återkomma med fler frågor angående Beatles till Tabbe under dagen här. Och ni som lyssnar på helheten får en härlig resa.
Kanske.
Grattis till er. Nu ska vi gå in på hotellopalen.
Det gör vi.
Se om de har någon god frukost. Ja, vi går vidare i frågor till Torbjörn som handlar om Beatles.
Nu är det lite senare på kvällen.
Mm, precis. Vi har hunnit med mycket mellan här. Nu ska vi däremot fortsätta med våra frågestund. Tabbe snackar Beatles. Och jag ställer frågan som lyder...
Oj, oj, oj. Jag är fastspänd, säkerhetsbältet på.
Så kör lite försiktigt här nu. Här kommer frågan.
Ja.
John eller Paul?
John.
Utveckla.
Nej, alltså jag har ju varit Beatles-fan sen jag var väldigt liten, 7-8 år. Och John har alltid varit den första för mig. Jag var med, jag minns ju när hans bortgång och tragiskt när han blev mördad och sådär. Så han stod mig väldigt snabbt nära. Men sen allt eftersom... Beatles-intresset har utvecklats, så jag har ju såklart följt alla solokarriärer sedan dess, och även Paul McCartney. Jag minns ju hans skivsläpp Tug of War 82 och så vidare framåt. Och ska man rent musikaliskt titta på vem är den bästa musikern och sådär, och det är ju McCartney tveklöst. Han är ju fenomenal.
Ja.
Men John hade en attityd, någonting som var väldigt tilltalande hos mig. Jag tyckte att han var häftig, lite rebellisk och lite...
Mm. Ja, det var han ju verkligen.
Ja, så samtidigt som han kunde ha en väldigt mjuk sida. Prata om peace and love liksom, och hur viktigt det är att ta hand om varandra, älska varandra och så.
Mm.
Så... ja, men John har alltid varit närmast. Men han har ju också en väldigt mycket mer begränsad musikkatalog än Paul McCartney, som fortfarande är aktiv liksom, fram till idag. Så att där finns ju mycket mer att välja mellan, och en karriär också som är väldigt mycket mer berg- och dalbana.
Ja, klart.
Det är det korta svaret.
Ja, det var ett bra uttömmande svar.
Ja.
Ja. Hur många gånger har du lyssnat på Carnival of Light, och vad tycker du om den?
Oj, 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 oj.
Du måste nästan berätta något om vad det är, kanske.
Det är ju en sån där... en låt som alla har väntat på i alla år. En osläppt Beatles-låt.
Ja, den första gången som jag hörde talas om den, eftersom... mycket är nytt för mig i Beatles hela tiden. Det var när vi gjorde Now and Then-avsnittet med Staffan.
Mm.
Då slängde han fram den här titeln som jag aldrig hade hört talas om förut.
Det var det första gången.
Ja, och pratade om att det skulle vara någon experimentell sak som många Beatles-fantaster väntar på i en bra utgivning.
Ja.
Så jag gick ju givetvis in och letade på den, och den är ju fascinerande.
Ja, det är den.
Det är väl den jag har lyssnat på, tror jag, är en 13 minuter lång version som jag hittade på YouTube, som är en experimentellt ljudkollage kan man väl säga.
Ja, om man tänker Revolution number 9 på vita plattan, så är man ju där i närheten, även om den inte låter exakt så, men ja, ljudkollage mer än en låt egentligen.
Och om jag har förstått det rätt så var det någon slags beställning till något, om det var en konstutställning eller någonting, eller någon, ja, någon slags utställning eller event i alla fall.
Ja.
Och det var väl mest kanske Paul som var drivande i det där också, om jag har förstått det hela rätt.
Jag vet inte, det är många som väntar på den där, och jag vet egentligen inte om det är så mycket att vänta på. För jag,
nej, inte säkert.
Det är inte, jag tror inte att man kommer bli wow. Det, för de allra mest inbitna fansen så är det ju häftigt att jag har släppt, såklart.
Ja.
Det kommer man ju tycka, men det kommer ju inte bli den där sentimentala känslan som nu släppte de Now and Then.
Nej, nej, och så det är mer en obskyr.
Ja, det här är väldigt obskyra grejer.
Men Paul var lite inne på att släppa den i samband med Anthology-serien, eller?
Ja, jag tror
fick nej från George och Ringo.
Precis, jag tror inte att de var så sugna på det. Utan,
det men kanske var rätt beslut, jag vet inte.
Ja, kanske. Paul McCartney har ju alltid varit lite så experimentell. Jobbat lite med, eller varit nyfiken på avantgarde-musik och... Ja. Och
det var ju tidigt.
Ja, sådär. Och även gjort lite sådana skivor. Det finns ju en som heter Liverpool Sound Collage.
Ja.
Som man kan lyssna på, där han har mixat ihop Beatles-klipp med beats och röster som pratar. Och den finns på Spotify också att lyssna på.
Okej, hur gammal är den?
Ja, det kom den... var det 2000 ungefär, tror jag.
Ja.
Runt millennieskiftet där. Det var Peter Blake som hade en utställning. Och då gjorde han ett soundcollage till den utställningen.
Som, se, Peter Blake känner man igen.
Som gjorde omslaget till Sgt. Pepper.
Ja, så var det.
Så där är, men det där är ju lite låtar, och det är vissa stycken där som till och med står The Beatles på faktiskt.
Ja.
Och just för att man använt Beatles-klipp, det är outtakes ifrån 60-talet.
Ja, okay.
Sen hade han ju ett annat sidoprojekt som man kallar för The Fireman.
Jaha, ja, det tror jag som heller.
Gjort 3 skivor. Känner du till kanske artisten, producenten Youth?
Ja.
Det är de två, Paul McCartney och Youth.
Aha.
Som är The Fireman.
Okej.
Okay. Som gjorde första skivan, då visste man inte alls vem eller vilka som låg bakom. Det är väldigt ambient-aktig instrumental musik. Aha. Kanske någon röst som hörs lite långt bak. Och sen så kom en andra skiva, Rushes, jag tror det var 98. Då var det inte heller officiellt så, men då, det började ju läcka ut lite rykten om att ja, men det här är kanske McCartney, för man hörde någon röst. Och så släppte de en tredje skiva, kan det ha varit 2007 tror jag? Men där sjunger ju Paul McCartney på vissa låtar, då var det ju officiellt att det var Youth och Paul McCartney.
Ja.
Men där är ju väldigt experimentella skivor som är där han, Paul McCartney tillåter sig att göra något annat under ett helt annat namn. Kan man kolla upp. Man är nyfiken på.
Härligt.
Långt svar på kort fråga.
Ja, det är jättespännande. Säg något om The Ruffles.
Svinbra. Jag älskar The Ruffles.
Ja, jag med.
Alltså den kombinationen med Eric Idle och hela det här Monty Python-feelingen som man har. Neil Innes då, som skrev låtarna. Och det är ju han som spelar Ron Nasty. Det är ju John Lennon-versionen av E-Ruttles.
Oops, Stig O'Hara.
Ja, Stig O'Hara, ja precis. Och Dirk McQuinkley. Och... Ja. Ron Nasty, han var ju också gift med dottern till han som uppfann andra världskriget. Och de höll en presskonferens i duschen.
Jävla bra. Det är gjort med så mycket värme och kärlek och fantastisk humor. Jag tycker den är grymt bra alltså.
Och väldigt bra låtar.
Ja, verkligen, det är det.
Där har man ju gjort låtar som låter verkligen Beatles. Det är ju Beatles låtar fast det är det är ju helt nya låtar.
Mm.
Nya texter och nya. Man hör vilka låtar de påminner om, men ja, det är inte originallåtarna.
Nej, det är otroligt
så. Istället för Help så är det Ouch till exempel.
Ja, det är
fantastiskt. Ja, det finns också på Spotify att lyssna på. Ja. Svinbra skiva och filmen måste man kolla in.
Mm.
George Harrison är med i filmen själv och spelar en reporter.
Just det, ja.
Han intervjuar.
Ja,
jättebra.
Och så pratar vi om Brian Epstein. Någonting, det är ju något konstigt med han som manager och att han också var manager åt The French Beach Boys.
Ja, just det.
Le Garçon de la Plage. Ja,
precis, precis.
The French Beach Boys.
Ja, nej, den är värd att se den filmen.
Ja, verkligen.
Ja. Och Neil Innes tycker jag är ett geni. Han gjorde ju men en del grejer ihop med Monty Python-gänget också. Framförallt live gjorde han en del grejer.
Är det han som har gjort den Life of Brian-låten? Nej.
Nej, det tror jag. Inte. Men det är jag osäker.
Always look on the bright side of
life. Ja.
Nej, det kanske inte han.
Men jätteduktig kompositör som skrev de här låtarna till Ruttles.
Ja. Jag tycker ju till exempel att Ouch, jag kan ha det väldigt svårt att lyssna på Help. Därför att jag hör bara Ouch och jag tycker nästan att den är bättre än Help. Så jag har lyssnat mycket på det här.
Ja, jag har sett ett Ruttles coverband en gång i tiden faktiskt, i Liverpool. Det var roligt att de spelade, jag tror de hette The Ruttles eller något sånt där.
Ja. Fan vad bra.
Ja, jättebra. Och jag har också haft möjligheten att vara på en konsert med Neil Innes just i Liverpool. Där han framför mycket av de här låtarna live eller akustiskt med piano.
Ja.
Jättetrevligt. Jag träffade honom efteråt och fick autograf och tog någon bild. Och så lever ju tyvärr inte längre.
Nej, det var inte så länge sedan han tog.
Nej, inte så länge sedan, några år sedan här.
Gör om, gör rätt. Jag kan slänga in en liten gör om, gör rätt här i det här plusavsnittet.
Mm.
Vi pratade ju om Concert for Bangladesh,
ja,
i vårt 1971-avsnitt.
Ja.
Och då så for jag efter att den konserten var på Rainbow i London.
Mm.
Men det var det ju absolut inte, utan det var ju det var inte ens nära, utan det var ju Madison Square Garden.
Ja, just det.
Jag har ju ingen koll på.
Nej.
Det var ju två konserter på söndagen den 1 augusti 1971. En 2.30-show och en 8.00-show.
Precis.
Så var det med det.
Japp.
Kan du berätta om några av dina bästa konsertminnen som har Beatles-koppling? Det kan vara Beatles-medlemmar eller tributeband eller annat.
Ja, det kan jag göra. Det är klart att min första Paul McCartney-konsert 1989 var ju väldigt stort att få se honom.
Skandinavium.
Det var Skandinavium. Vi kommer ju precis därifrån. Alldeles bredvid Skandinavium.
Precis kört förbi.
Kört förbi, ja. Det var ju stort. Då hade han ju The World Tour som var 89.
Det är som Tripping the Life Fantastic är med. Ja, du är ju till och med på något spår där.
Ja, precis. Ja. Live and Let Die och Put It There. De har några låtar som är just ifrån den spelningen.
Mm.
Det var ju en jättehäftig upplevelse att få se Paul McCartney. Han hade ju inte spelat live under hela 80-talet. Sen, ja, det sista var ju 79 då med Wings. Och sen splittrades ju de. Och Under Wings-tiden spelade han ju inte mycket Beatles-material heller live.
Det var mer mot slutet, eller?
Ja, inte så mycket alls under Wings-tiden faktiskt. Han körde någon Yesterday och någon Blackbird och någon The Long and Winding Road kanske någon gång. Men man inte körde Lady Madonna kanske. Så här. Men det var väldigt sparsamt med Beatles. Här, när han skulle ut på turné då 89, så var det ju verkligen fläska på med allt. Liksom. Det var ju så mycket Beatles-material och man märkte ju hur svältfödd publiken var på det.
Men var du beredd på det, att det skulle vara mycket? Visste du det redan
då? Jag visste ju det. Jag hade ju läst innan att det kommer bli mycket Beatles. Så det såg man ju väldigt fram emot. Så, ja, men det var ju en stor upplevelse. Sen har jag ju sett Paul McCartney flera gånger efter det också. Ullevi 2004, då stod vi väldigt långt fram och fick se Paul McCartney på nära håll.
Ja.
Också en upplevelse. Och senaste tillfället jag såg honom, jag minns inte om det var, kan det vara 2015, 16 någonting tror jag.
Ja. Var var det då?
Det var i Stockholm. Då åkte jag upp, jag och min grabb David. Han fick se Paul McCartney också och då hade vi också jättebra platser. Det var sittplatser överallt över hela parkett så, men
ja,
satt vi längst ut på, mot mitten. Det var en gång i mitten, rad 5 eller något sånt där.
Oj då.
Och David var ganska ung då.
Ja.
Och Paul McCartney fick ögonkontakt med David och pekade på honom och tummen upp så där.
Wow.
Då satt man där bara, ja, det här var fräckt. Det var jätteroligt.
Stort.
Ja, det var stort. Sen, ja, det finns ju många. Jag har ju, tyvärr inte, det hade varit kul att ha sett George Harrison såklart. Men det är inte många som har gjort live.
Nej. Nej, han spelade inte så mycket live, va?
Nej, han var ute på lite turné där i början på 70-talet och så. 74 var väl det sista där sen. När han var väldigt dålig i rösten. Och sen i början på 90-talet med Eric Claptons band.
Mm.
Han är ute i på en Japansväng då.
Ja, men precis.
Det finns ju en platta, en liveplatta ifrån det. Men Ringo har jag sett också på Liseberg.
Ja.
Med sitt All Star. Det var också väldigt roligt att uppleva det.
Mm.
Men det är ju inte så att man, wow. Det är min största upplevelse.
Nej.
Men
du har sett ganska mycket tributeband också, har du inte det?
Ja, väldigt mycket tributeband. Sen när man har varit på Beat the Week i Liverpool och många väldigt bra. En del stannar kvar lite mer i minnet, en del kan man glömma. Men det är ju ganska härligt just på Beatles-festivalen i Liverpool att det är, ja, då tänker man kanske så här att jaha, ska man lyssna på Beatles en hel vecka på coverband?
Mm.
Ja, men det är faktiskt roligare än vad det låter för att alla gör det på sitt sätt. En del kör look-alike-stilen med kläder och allting. En del kör på sina egna tolkningar. Ett brasilianskt Beatles coverband som kör mycket med de rytmerna och sådär. Jag har sett ett tyskt Beatles coverband som spelar ner på Cavern där Beatles spelade själva. Som heter The Punkles, som spelar Beatles i punkversioner. Så jävla högt så att jag höll på att spräcka trumhinnorna. Men vilken rå känsla nere i den lokalen.
Man kan ju tänka sig att det skulle funka faktiskt.
Ja.
Punkversioner av. De var ju nästan lite punka i början där.
Verkligen.
På sitt eget sätt.
1, 2, 3, 4! Och så kör de bara. Finns också att lyssna på Spotify om man vill. Ja, men en del coverband. Jag har ju sett Pete Best. Han var ju faktiskt med i Beatles också.
Ja.
Han har man sett och
spelade han trummor då också, eller?
Ja, han spelade trummor, precis.
Och körde Beatles-material? Nej.
Det var det inte.
Eget?
Gamla rockklassiker och lite eget, för han hade släppt en ny skiva.
Ja.
Så, men det är väl ingen sån höjdare, men det är en ändå så här Beatles-relaterad, ja, fräckt att ha fått uppleva.
Härligt. Varför splittrades Beatles?
Oj, 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 oj. Ska jag avslöja det nu?
Jag tycker det är dags nu.
Nej, men jag vet inte om det finns ett enkelt svar på det.
Nej.
Det lättaste svaret som många kanske ofta säger är ju att det är Yoko Onos fel. Men jag tycker det är lite orättvist faktiskt.
Det är lite för enkelt.
Det är lite för enkelt, ja, precis. John Lennon hade liksom redan börjat glida ifrån och ville någon annanstans. Och sen är det klart, Brian Epstein, deras manager, när han dog, hade de svårt att hitta riktning. De ville åt olika håll. Och det är klart att då träffar John Lennon Yoko Ono och han är med henne och så. De andra kanske blir putta för det, att det blir lite för mycket av det och inte prioriterar bandet. Och sen blir det mycket business av det och mycket tack vare ekonomi och just den här grejen också att Paul, Ringo och George då anlitade Alan Klein som
manager.
Inte Paul utan John, George och Ringo,
ja.
Tog Alan Klein som manager och Paul.
Men var det, om jag förstått det rätt, det var att John hade kanske träffat honom, men framförallt hade han pratat med Stones-snubbarna om det också, eller fått lite tips om det, för att
ja,
han var manager åt dem tidigare,
ja,
och de tyckte att han gjorde ett bra jobb.
Ja, men det tror jag. Jag tror det var flera anledningar där.
Det handlar mycket om att få rätt pengar, kanske.
Precis.
Som något som de kände att de inte riktigt hade koll på.
Nej.
Kontroll på.
Precis. Och John fick ju med sig George och Ringo i det då. Medans Paul då, som hade träffat Linda, ville anlita Lee Eastman då, som var Lindas far.
Ja.
Så där blev ju väldigt motstridigt businessmässigt, som var liksom, jag tror det blev spiken i kistan för hela Beatles-historien.
Ja.
Som blev rättsliga grejer, och det upplöstes ju inte bandet, alltså på pappret upplöstes ju inte det för 75-76 någonstans där.
Ja, just det. Var det någon konstig historia, eller var det så att det var liksom rättsliga krav på att låtar som de gjorde skulle vara Lennon och McCartney även efter? Det var kanske inte så, det kanske jag har missuppfattat.
Jo, men det fanns ju vissa kontrakt sådär på att de skulle, ja, det skulle stå Lennon, McCartney och sådär.
Ja. Det måste ju känns konstigt.
Till exempel så släppte ju John Lennon 69 då Give Peace a Chance med Plastic Ono Band. Det står ju som en Lennon, McCartney komposition.
Ja, okay, okay.
Men det är det ju inte.
Nej, det förstår man ju.
Det har ju inte McCartney något med att göra.
Konstigt.
Ja.
Ja, det var väl ett svar så gott som något.
Ja,
det är ju, har ju
försökt ett svar.
Ja, det hade jag inte gjort bättre själv.
Nej.
Det är svårt.
Ja.
Men vi ska inte skylla på Yoko Ono bara i alla fall.
Nej, verkligen inte. Jag tror att hon var väldigt betydelsefull för John. Och på gott och ont. Men Beatles hade ju också många år liksom, och väldigt intensiva år. Det var ju ett inspelande studioband då från 63 till 70 kan man säga, och dessutom gjorde de 5 långfilmer, de gjorde 2 skivor per år och turnéer, och alltså var ju
inte konstigt
om de
blir slitna.
Nej.
Eller att det skapar inre slitningar.
Så
det kanske var fantastiskt att vi fick dem så länge som vi fick, jag vet inte.
Nej, och man kan ju bli lite så här, och tänk om de hade fått hitta varandra igen och göra någonting tillsammans. Man, det är lätt att tänka också, tänk om John Lennon hade fått leva vidare. Vad mycket musik han hade haft kvar inom sig, och det kan man ju verkligen känna sorg över att det inte blev så. Samtidigt så lyssnade jag på en podd där de sa att ja, vi tror ju att det hade ju säkert blivit någon slags återförening under 80-talet under Beatles-namnet. Men frågan är, hade det varit bra eller hade det varit dåligt för Beatles?
Nej, men det man hade velat ha, det var ju att få mer av, att det skulle ges några år till efter Abbey Road. Och det, ja. Och det var ju inte precis som att de var på väg, att de dalade
Nej, när man tittar på det de gjorde när de står på taket och framför det sista, så blir man ju bara, wow, vad de presterar.
Och vad de har mer att ge.
Ja, och tänk att få uppleva en turné med dem.
Ja.
Att de hade gett sig ut med det bandet som de var då.
Ja.
Det hade ju blivit hur bra som helst. Men jag är inte så säker på att en återförening på 80-talet hade blivit det allra bästa med DX7er i bakgrunden.
Nej, det finns ju och verkligen inga saker. Garantier för det, känner jag också. Verkligen, verkligen. Vi ska avsluta här med ett par listfrågor.
Mm-hmm.
Jag skulle vilja att du ger mig dina fem bästa Beatles-skivor i rangordning. Nu är du ju inte förberedd på det här, så det kan vara svårt, men du kan få diskutera dig fram till hur du tänker. Alltså dina fem bästa Beatles-skivor. Och varför?
Bästa rent musikaliskt eller de som ligger mig varmt om hjärtat? Eller
ja,
hur ska
du kan
jag tänka
lite faktiskt hur du vill. Personligt för dig.
Nej, men jag får nog vara lite personlig då. Och det här är ju inte den bästa skivan på något sätt. Men för mig ligger den nog precis i toppen där. Och det är ju Rubber Soul.
Mm.
För att det var den första, det var min ingång in i Beatles. Och den är ju jättebra. Den betyder så mycket, både musiken och omslaget och hela den. Jag tycker de var så fräcka där 65-66.
Verkligen.
Så coola. Men det var ju en riktig röka på skiva.
Ja.
Det var det ju. Det märkte man ju att det var ju stor skillnad där från Help som kom i augusti då och den här som kom i november samma år. Det hade ju hänt en hel del. Ja. Men de hade en... Ja, det låter så fräckt, sån attityd på något sätt.
Mm. Väldigt bra.
Jag tycker att den är topp. Sen måste jag kanske säga... Jag måste kanske säga Abbey Road sen.
Mm.
Det sista de skapade tillsammans i studion. Som jag tycker låter fantastiskt. Den låter modernt. En ljudbild som är top of the line. Skulle kunna vara inspelad här om året. Liksom. Den hade knappt behövt remixas om. Nej. Eller så som det har gjorts nu. Men jättebra.
Väldigt bra.
Och väldigt bra låtar.
Ja.
Många favoriter på den skivan. Och fräckt omslag.
Mm.
Det står inte ens Beatles på första sidan.
Nej.
Det är bara fyra gubbar som går ut i övergångsställe. Och det var ju också något som de höll på länge och fundera på. Ett namn som de hade förslag var att den skulle heta Everest. Att de skulle upp på Mount Everest och ta en bild. Det skulle ju vara ett jätteprojekt. Och, ja. Nej, orkar.
Vi vill helst inte resa hemifrån vid den här tiden.
Nej, vi orkar inte. Vi går ut här på gatan och tar en bild och så blir det här ikoniska omslaget.
Ja, ja.
Det är jättehäftigt. Man kan ju faktiskt gå in på nätet och de finns ju webbkameror där så man kan få i live-feed hela tiden på övergångsstället.
Mm.
Och titta på en upplevelse. Det har jag sprungit många gånger över övergångsstället bara för att...
Härligt.
Barfot också, som Paul McCartney.
Det har jag kvar.
Ja, det har du kvar. Men det kommer.
Ja, absolut.
Det var tvåan. Vad ska jag ta sen som trean då? Det här går ju lite upp och ner. De kan ju växla lite platser ibland.
Ja, det förstår jag. Så är det ju.
Men jag kanske behöver gå på White Album.
Ja. Den är jag lite sådär i början av utforskning på, om man säger så.
Ja.
För att få en känsla för hur den är. Den är ganska mastig att ta sig an.
Ja, det är mycket.
Men häftig.
Mycket. Men den är ju så spretig med olika stilar och det är verkligen ett smörgåsbord av allt. Men det finns ändå en röd tråd genom den som håller på något sätt. Jag tycker att det funkar jättebra ihop. Och också så fräck omslaget som bara är helt vitt. Och så står det lite embossed intryck där, The Beatles.
Ja, så fräckt.
Det är jättefräckt. Och den kom ju precis efter Sgt. Pepper som kom året innan då, som är helt tvärtom.
Just det.
Mycket färger, mycket grejer, psykedelia.
Lite av en reaktion mot det omslaget, ja, tror jag.
Och det är kanske Sgt. Pepper som kommer på fjärde plats då. Den har också betytt jättemycket. Väldigt experimentell och väldigt fräck för sin tid. Det var ju också något helt nytt ifrån det som han gjorde året före. Ja, men ändå en naturlig progression på något sätt.
Men en revolution i världen överlag.
Ja. Ja. Och det gick ju rykten sådär att nu har vi inte hört någonting från Beatles på länge.
3 veckor.
Ja. Vad gör de för någonting liksom? Är de ute? Och Paul McCartney han satt bara där i studion och
Vänta ni bara. Ja, vad härligt.
Ja. Och så femte plats då, tar vi Revolver.
Ja, okej. Det blir de här...
Det blir de senare.
Ja, de moderna plattorna, håller jag på att säga.
Ja.
Senare delen, de blåa plattorna.
Ja, det skulle man kunna säga.
Kanske, inte riktigt. Men...
Inte Let It Be är inte med på topp 5.
Just det, har du inte. Nej.
För den... är också bra, men någon måste hamna på sjätte plats.
Ja. Den hamnar på sjätte plats, eller?
Ja, men det får den nog göra. De andra är ju före den. Fast den har ju också lite nostalgi till, för den var också en av mina första.
Ja. Ja, Revolver, vad säger du om den då?
Revolver är ju... Det är ju min femma.
Ja.
Den är ju... Det är ju inte en dålig låt. Jag skulle kanske välja bort Yellow Submarine, som jag inte är mycket för. Den hade de kunnat få göra, men släppa enbart som en singel.
Ja, den är med på den. Ja, det ja, glömmer jag alltid. Ja.
Den blir lite missplacerad där, tycker jag. Ta bort Yellow Submarine. Lägg på Paperback Writer och Rain istället, ja, som klart. Släpptes som singel. Där har du en perfekt Revolver. Då hade den nog stuckit upp på tredje plats eller
något. Ja, vad härligt.
Ja.
Jag tror att min lista, femlista, är identisk. Kanske inte rangordningen nödvändigtvis.
Men de plattorna?
De plattorna, ja.
Ja.
Och även, tror jag, sjätte platsen.
Ja.
Det kan hända att någon av de här härligt poppiga Hard Day's Night, och ibland gillar jag dem väldigt mycket.
Hard Day's Night är ju väldigt bra. Det var den tredje skivan de gjorde.
Ja.
Och bara originalkompositioner, det var inga covers på den.
Nej. Den är ganska kaxig och härlig. Ja. Men annars är det ju den senare delen av Beatles som sticker ut kanske. Ja, vi börjar närma oss både Trollhättan, Vänersborg och slutet på det här plusavsnittet. Men vi har ju pratat om de fem bästa Beatles-skivorna. Då ska du få avsluta med att säga vilka tre låtar, och detta behöver inte bara vara Beatles, men Beatles-relaterat. Vilka är de tre absolut bästa Beatles-relaterade låtarna?
Tänker du solo-låtar och så?
Ja, Beatles, då? Solo, allting där.
Oj, oj. Det är ju nästan omöjligt att säga.
Jag kan börja då.
Ja, du får
ju... I motsats till dig så har jag ju fått tid att tänka på detta lite.
Ja.
Och då när jag gjorde min lista, som ju givetvis kommer att ändras framöver här, men som var nu då för ett par kvällar sedan, då sätter jag All Things Must Pass.
Ja, den är
George bra. Harrisons låt från
All Things Must Pass-skivan.
Ja. Ja. Den är, har jag, sätter jag väldigt högt. Den slår alltid an en sträng hos mig. Som jag tycker den är jättebra. Jättebra.
Kunde ju ha blivit en Beatles-låt.
Ja, precis.
De repade ju på den i studion och ja. Sådär, men han fick med sig den i solokatalogen sen.
Ja, efter den funkar jättebra.
Ja.
Det finns något klipp på YouTube när han är i någon tv-studio senare i karriären. Och han blir lite överrumplad av att någon sticker fram en gitarr till honom. Och då så kör han vers och refräng på All Things Must Pass.
Mm.
Lite raspigt så där, men fortfarande jättebra.
Mm.
Jag kommer inte riktigt ihåg vilken tv-show det är, men jag tror att det är någon engelsk sån talkshow eller liknande. Jättehärlig låt. Och för mig så är också Free As A Bird väldigt högt upp.
Det är spännande att du har den så högt.
Ja, jag vet inte vad det är som gör att den kommer så väl ihåg när jag hörde den första gången på 90-talet där, och den tillhörande videon. Man fick en sån härlig känsla för, ja, det är ackordsbytena och harmonierna i den låten och texten, och fantastiskt. Då hade jag också en väldig King Crimson-period.
Ja. När den släpptes.
Ja. Och jag tror att det var samma kväll, eller om det var kvällen efter, så hade King Crimson konsert på den turnén de höll på med då. Det kan ha varit Thrack-turnén kanske. Och Adrian Belew, som är en jätte-Beatles-fantast. Han hade ju fått tag på den här då och gjorde en version av den live samma kväll typ som den släpptes eller någonting. Jättebra också.
Men om inte du skickade väl något klipp till mig på den?
Ja, det har jag nog gjort för tillfället.
Ja.
Så den kommer alltid upp när jag... Sen är det svårare med nummer tre då. Ibland så är det Something för mig.
Ja.
Som är en fantastisk låt tycker jag. Mm. Ibland är det Live and Let Die.
Mm-hmm.
Wings-låten från Bond-filmen.
Ja, det är
som
jättebra.
Jag har burit med mig ända sedan jag var och såg den filmen. Jag var kanske lite för ung för att se den filmen. Men jag vet att jag och min mamma var och såg den, Live and Let Die.
Ja.
Jag fick väl inte komma in egentligen. Jag var 13 kanske. 12-13.
Ja.
Både jag och mamma var alldeles skakiga när vi kom hem. Jag tror att sett den.
Yes.
Den råa, våldsamma filmen.
Ja, just det.
och den låten då är ju fantastisk i den filmen.
Ja.
Och den tycker jag fortfarande är jättebra.
Den är bra, men jag...
Jag tycker inte man ska lyssna på vad heter det?
Guns N' Roses.
Nej, det ska man inte
göra. Nej, det ska man inte göra. Men
överhuvudtaget ska man inte lyssna.
Nej, det ska man inte göra. Men jag tycker att den har kanske tjatats ut lite för mycket.
Mm, det kan jag hålla med om.
Ja.
Ibland så är det Dear Prudence som är en fantastisk låt tycker jag, som kommer på topplistan, och ibland kan det vara Taxman.
Ja.
Så där ligger jag och vacklar.
Just det.
Men All Things Must Pass och Free As A Bird i alla fall givna på listan denna vecka.
Veckans Beatles-lista.
Precis.
Med Lars.
Ja. Publicera varje torsdag.
Jag har ju inte hunnit tänka på den här.
Nej,
den var ju väldigt svår, men jag skulle vilja ha med där uppe i toppen någonstans A Day in Life.
Ja.
Som jag tycker är helt suverän.
Magnifik låt.
Ja. Det är verkligen ett mästerverk från början till slut. Sen försöker jag tänka lite här runt solomaterial. Det finns ju jättemycket bra där på George Harrisons All Things Must Pass skiva.
Mm.
Och den är ju väldigt bra. Men jag tycker ju att det finns annat som är jättebra på den skivan också. Isn't It a Pity tycker jag är jättefin.
Mm. Också någon låt de grejade med i Beatles, eller?
Ja, den var väl med lite där i de svängarna. McCartney gjorde ju väldigt mycket med Wings. Och du nämnde ju Live and Let Die. Kanske en låt som jag självklart älskar, men tycker har blivit lite uttjatad. Och det händer faktiskt att jag skippar den när den kommer.
Ja, så det är.
För att jag, nej, men den känner jag
ganska lång också.
Ja. Men den är ju jättebra och det är ju fräckt parti där också. Där är What is in Manitou som är lite...
Får ihop det bra där.
Reggae-aktigt.
Ja.
Där var ju Linda McCartney väldigt tongivande.
Aha.
Hon var med och skrev det partiet. Okay. Ja. Hon som hade grundidén. Men en Wings-låt som är väldigt bra från Venus and Mars-skivan till exempel, Letting Go.
Ja.
Den tycker jag är super. Sen kan du ta hela Rubber Soul skivan utom What Goes On.
Ja, just det.
Med Ringo.
Ja, det var en svår fråga, det förstår
ja,
jag.
Den var jättesvår. Ja,
där kan vi ta om i en annan
tillfälle. Ja, jag behöver nog tänka lite mer där. Men det är inte, även om den är fräck, så är det inte Temporary Secretary med Paul McCartney från 1980.
Jaha.
Det är inte den. Men den är fräckt, den kör han live sist jag såg honom.
Okej.
Okay. Skitfräckt.
Vilken skiva är den med på?
McCartney 2.
Ja. Jag får lyssna på den då.
Ja, det får du göra.
Ja, nu, gott folk, så börjar vi faktiskt köra in mot Trollhättan. Vi är tillbaka i vårt hemland.
Hemlandet Trollhättan
efter en fantastisk dag i Göteborg.
Ja.
Som ni kommer att få ta del av i framtida avsnitt. Precis, det kommer att bli dubbla ordinarie poddavsnitt och det kommer att bli dubbla plusavsnitt av den här dagen.
Ja.
Tycker jag är bra jobbat av oss.
Ja.
Sen när ni får dem, det återstår att se. Men ni har tur som gillar den här podden och vill lyssna på det vi håller på med.
Och varför inte ge lite andra människor tur också? Sprid ordet.
Gör gärna det.
Det gillar vi.
Ja.
Så att det är många som upptäcker och lyssnar.
Kom med tips om ämnen, gäster, allt som har med musik att göra är vi intresserade av att prata om och dela med oss av.
Mm.
Vi finns där poddar finns och vi som har suttit i bilen här, Torbjörn har kört riktigt, riktigt bra här.
Tack.
Hela vägen.
Ja.
Ja.
Jag försöker koncentrera mig.
Och jag som har suttit bredvid heter i alla fall Lars Berger.
Och jag heter Torbjörn Jackson.
Ja.
Vi återkommer med fler avsnitt snart.
Det gör vi. Nu ska vi hem och nanna.
Så gott.
Ha det bra. Vi hörs.
Ha det bra.
Hej, hej.
Hej då.
Tack för att du har lyssnat på musikpodden 1234. Om du gillar oss och vill höra fler avsnitt så glöm inte att prenumerera. Du hittar oss på Spotify och där du lyssnar på dina poddar. På Spotify kan du välja om du vill höra avsnitten med musik i samtalen. Du kan också lyssna på alla spellistor med musik från avsnitten under vår Spotify-profil Musikpodd 1234. Glöm inte att följa oss på Facebook, Instagram, YouTube och TikTok. Vi uppskattar om du delar våra inlägg och ställer frågor till oss. Du får gärna komma med förslag på kommande ämnen eller gäster du önskar skulle vara med i programmen. Sök på Musikpodd 1234 i sociala medier så hittar du oss. Det går lika bra att skicka ett mejl till musikpodd1234@gmail.com. Vi hörs snart igen.
Paperback Rider. Paperback Rider.
Vad händer?
Paperback Rider. Paperback.
Paperback.
Jag får nog stanna i bilen och se här om jag kan.
Får du göra det? Går det annars?
Annars går det bra.
Ja, vad bra. Ja, nu sitter vi här i Tappes bil och är på väg till Göteborg. Och vi har så mycket teknisk apparatur här så att batteriet håller på att ge sig. För allting är inkopplat till Tappes bilbatteri.
Road trip.
Hey, Gothenburg.
Yeah. Carpool karaoke.
Ja, just det.